Jag kommer ihåg när vi i vår ungdom som förkunnare, vi hamnade, eller kallade ut till Pitebygden, hamnade i svallvågorna av en stor väckelse som hade gått över bygden där. 700 människor hade kommit till tro på Jesus några år tidigare. Hela dansband var frälsta. Och jag är så tacksam till Gud att jag fick börja i den atmosfären, vet du. Styrelsen hade sina sammanträden. Men en av de viktigaste frågorna på styrelsesammanträdet, det var hur många har kommit till tro på Jesus sen förra styrelsesammanträdet. Det är en viktig fråga, vet du. De talar aldrig om ekonomi, för det fick Herren sköta om. Men hur många har kommit till tro på Herren? Och var det då någon månad som man sa, det har inte, vi vet inte av någon som har kommit till tro sedan förra sammanträdet. Då utlyste man ett extra sammanträde. Och så, vad är det som håller på att hända? Firar vi gudstjänst utan att människor kommer till tro? Utan att sjuka blir helade? Och där fick jag stå som ung förkunnare. Då kommer över bygden en ny andeutgjutelse som kommer att kallas för Jesusväckelsen. Den var ju här nere också. Jutatorpet. Inte sant? Den blåste liksom över hela Sverige. Och den kom också upp till de här bygderna utanför Piteå där vi var. Men du vet, när den kom in i församlingen så kunde jag inte ta det där. Jag kände liksom, det här är svärmeri. Alltså, vännerna i församlingen betedde sig på ett nytt sätt. Det blev lite oordning i gudstjänsterna. Plötsligt var det någon som ville avlägga ett vittnesbörd, komma med en hälsning. Så att även om jag sa att nu är gudstjänsten slut, så var det någon som gick fram och sa, nej, den är inte slut, vi fortsätter ett tag till. Så att jag gick emot det där och tänkte, det här är inte från Herren. Men du vet, en dag så drabbades min fru av den här väckelsen. Och så hade jag eländet hemma. Och det är inte enkelt att stå som förkunnare när hon som ska stötta mig ifrågasätter alltihopa vad jag gör. Så jag sa så här till min fru en dag, att kan vi få åka någonstans där ingen vet vem man är? För Peter var inte så stort, så de visste vem predikanten var. Och en helg så åkte vi ner till Stockholm. Och vi hamnade i Citykyrkan, om ni har varit i den. Och Citykyrkan har väldiga pelare som, jag tror det är 4 stycken stora pelare som är mitt i kyrkan. Och jag satte mig bakom den bakosta pelaren, gömde mig bakom den bakosta pelaren. Och du vet, det var ju folk överallt. Överallt var det folk. Och jag tänkte, jag sätter mig här så ingen ser att jag är här. Och så ska vi se om det här kan vara från Herren. Och så började gudstjänsten, undervisning, det var mycket sångsivet. Vi sjöng och prisade Herren. Och så kom han till inbjudan. Folk strömmade fram. Då gjorde jag ett avtal med Herren. Så jag sa så här till Herren. Herre, om det här är från dig, för det här var viktigt för mig. Det här var jätteviktigt. Så jag sa, om den här väckelsen är från dig, då vill jag att Stanley Sjöberg böjer knä vid sidan av min fru på ena sidan och Kjell Sjöberg på den andra. Jag tänkte, det är helt omöjligt. Det är lika omöjligt som att Sara I skulle få barn. Och jag satt där bakom pelaren och spejade. Och de här 2 bröderna som då var liksom i sin kraftsdaga, de bad till Gud för alla utom för min fru. Så jag kände, tack gode Gud, jag har blivit bekräftad. Det jag står för, det ger vi nu allt för. Och när jag tittar upp, vet du, igen och kikar fram, då ligger Kjell på ena sidan och Stanley på andra sidan och ber till Gud för min fru. Då ser jag längst fram i kyrkan en man som var en av de mest betydelsefulla inom EFS. En stor byggmästare. Han satt med i EFS riksstyrelse. Och då sa jag till Herren, nu får du göra vad du vill. Men låt honom inte se att jag är i denna kyrka. För jag trodde att han var utsänd som en spion. För att se att inte det var några EFS-are med i det här. Och det var nog den sämsta överenskommelse jag gjort med Herren. För jag kan fortfarande se där jag satt bakom pelaren hur han genom allt folket får syn på mig. Och han går genom hela kyrkan, kommer ner, tar min hand och så säger han: jaha, här sitter den Nikodemus själ. Där kollapsar jag. Du vet, det naturligt religiösa förföljer alltid det som är fött utav Guds ande. Och så är det också nu. Och då är det inte frågan om situationen i Mellanöstern. Det är inte ens en gång en fråga om situationen i Ekumenia i Nybro. Utan vi har slagfältet här innanför skjortan varenda en. Varenda en. Har vi tagit emot Jesus och vi tackar Gud för det, så är ändå den här naturliga religiösa makten som vill ha kontroll, som vill tala om hur dålig du är, som vill knäcka ditt självförtroende, den finns med hela tiden. I varje fall är det så för mig. Och jag tror liksom precis som Sivert sa här, jag tror att Bibeln är Guds ord. Att när Paulus säger att så som det var på den tiden, så är det nu. Det är så i Mellanöstern. Det är så i en församling. Det är så i våra liv. Vad gör vi åt det här? Ja, Paulus har ett svar på det. Vår enda möjlighet till överlevnad, det är att den helige ande får göra en inbrytning i våra liv. Det är vår enda möjlighet till överlevnad. Vill du se församlingen växa, så är den enda möjligheten att den helige ande får fritt spelrum. Jag fick ett mejl idag av Karl-Erik Salberg nere från Tanzania. Han skriver så här att: har du tänkt på en, han som stod i Klara kyrka? Det är så här, jag har bett honom skriva ett litet förord till min nästa bok som heter just I andens kraft. Och då skriver han så här: så här är det i Tanzania idag, att väckelsen är så enorm så att de vet inte riktigt hur de ska hantera den. 9 utav 10 nyfrälsta, alltså 90% av de som idag kommer till tro i Tanzania, de kommer till tro på grund utav eller tack vare den karismatiska väckelsen i gamla församlingar. När biskopar och präster bara vänder sig till Herren och välkomnar den heliga anden, så sker det någonting som man inte kan förklara. Gud, han tar hand om det själv. Vem kan förklara hur Sarai kunde få en son? Och vem kan förklara vad väckelse är för någonting? Jag kan det inte. Men vad vi kan göra, det är: helige ande, nu ber vi att det sker på nytt igen. För det är enda möjligheten till överlevnad för en församling och för ditt eget andliga liv. Du får vara hur from du vill. Du får läsa hur mycket kapitel i Bibeln du vill. Du får ha hur många bönestunder du vill. Det kan vi göra alltihopa på ett naturligt sätt. Det gjorde Nikodemus. Han hade 5 bönetimmar om dagen. Han kunde förmodligen sin bibel utan till. Ändå säger Jesus: Nikodemus, du måste födas på nytt utav anden. Och det som sker idag i Sverige, det tackar vi Gud för. Därför det sker så mycket idag i gamla församlingar. Och det tycker jag är det största. I gamla församlingar. Och när jag försöker liksom att på något sätt fånga in vad det är som sker, så är det samma saker hela tiden. Så jag bara ta något exempel, för jag tar något exempel här. Jag var på en bibelvecka för ett par, 3 år sedan i en frikyrkoförsamling i Mellansverige. Jag ska inte säga vilken det är. Och jag fick höra talas om att det var så mycket problem i församlingen. Det var så mycket grupperingar. Det var så mycket åsikter. Det var så mycket elände. Och så får jag en kallelse ett par år efter att åka dit till den församlingen, ha en bibelvecka. Och jag hade liksom den här kunskapen om vilka problem det är. Men vi pratade, min fru och jag, vi brukar be till Gud över att det kommer rätt här. Och vi kände, ja men vi åker dit. Och så kommer jag till denna församling som hade så mycket problem och så mycket svårigheter och så mycket mänskligheter. Och när jag öppnar kyrkporten en timme innan gudstjänsten börjar, så möts vi av en väldig lovsång. Jag vet, man sjöng och man prisade Gud, och jag tänkte, jag har missat tiden. Och mycket folk var i kyrkan. Och så träffar jag pastorn. Så sa jag, var det inte klockan 19 vi skulle börja? Ja, men sa han, du vet, det håller på att hända någonting här, vet du. Vi hade kommit till vägs ände. Vi kände det i frågan om att lägga ner församlingen. Då var det några som insåg vår enda möjlighet till överlevnad, det är att omvända oss till Herren och vädja till honom att han kommer på nytt igen. Och så kommer Herren, vet du. Och idag, alltså den dag när vi var där, så säger han så här: idag har vi bönemöte varje kväll. Och det blir bara mer och mer folk. Och jag försöker som pastor säga till dem, på julafton är det okej att vara hemma. Men de vill nästan komma då med. Och idag bara växer församlingen, vet du. Den bara växer, den bara växer. Och vi har många sådana exempel i Sverige. Men genomgående är samma sak. Det har med det som Isak representerar. En övernaturlig födelse. En välkomnande utav honom som ger döda liv. För det hjälper inte med våra ansträngningar. Vi blir bara äldre och äldre. Och snart ska vi förhärligas in i härligheten. Men Herren vill använda det här, vet du. Så Isak, han representerar allt det som är fött i kraft av anden. Det andra kan du rensa bort. Vi är inte någon vanlig förening. Vi är något annat. Vi är en skara som har fått möta den uppståndne. Vi är människor som har erbjudits ett övernaturligt liv. Och det är detta som Herren han vill förmedla till varje församling. Men så här, den här problematiken har varje församling, har den. Och varje levande kristen har liksom den här brottningsmatchen mellan det som Ismael representerar och det som Isak representerar. Det bara är så. Och jag tror att det är många här i Nybro, vet du, som skulle önska att de fick sitta här ikväll. Jag tror det. Men de vågar inte. Tröskeln är för hög. Eller har de mött någonting som har med Ismael att göra? Men de skulle få möta det som har med Isak att göra, vet du. Vi bodde uppe i Örnsköldsvik i 25 år. De 2,5 sista åren som föreståndare i pingstförsamlingen. Vi var med i en liten bönegrupp där. Eller vi hade, som man har vanligtvis i friförsamlingen, hade många bönegrupper. Och vi var med igen. Sen flyttade vi från Örnsköldsvik för 1,5 år sedan ner till Jönköping. Vi har lite kontakt med den här bönegruppen. Och det var så redan när vi var kvar där att de här som var i bönegruppen, de sa, vi vill inte bara samlas för att bedja, utan vi vill samlas för att bli utrustade av Gud för att kunna gå ut på gatorna. Så vi bad mycket för det, vet du. Och vi började med bönemöten i kyrkan och samlade mycket folk. Nu har det gått 1,5 år. Och Gud har hört deras bön. Så en stor grupp av de här, vet du vad de gör? De går ner på torget. Eller gågatan. Precis som ni har här. Torget eller gatorna där affärerna ligger. Och så frågar de Herren, vem är idag mogen att ta emot dig till frälsning? Och så leder Herren dem fram till människor. Och de bara presenterar sig och säger, god dag, jag heter Kalle. Hur står det till? Och så säger då den, de pratar med mig, ja, jag heter Bertil. Ja, hur står det till då? Ja, säger de, jag har så ont i knäna. Eller hjärtat, det tickar på för fort, eller det är någonting. Och då säger de här vännerna så här, du, får vi be för dig? För vi representerar en Gud som gör under. Och på torget i Örnsköldsvik, eller gågatan, så är det nu så många som har fått bli berörda utav Herren till helbrägdagörelse och till frälsning. Så den här lilla bönegruppen, senast jag talade med dem, så hade de fått vinna 75 stycken som aldrig hade satt sin fot i en kyrka. Men de gick där ute. De var ensamma. De hade behov av någonting. Och nu senast när vi talade med dem så hade de varit ute på gågatan och så frågat som de brukar göra, Herre, vem är mottaglig för dig idag? Då går det 4 stycken unga män. Så säger Herren, ni kan ta dem. Så de går fram till 4 helt okända unga män och hälsar på dem. Och det visade sig att de är inte svenskfödda. De kommer från något annat land. Och så frågar våra vänner, hur står det till med er? Och då säger en av de här unga männen så här, jag har värk i hela kroppen. Jag har blivit utsatt för förföljelse i Syrien. Jag är sönderskjuten i benen, i armen, och det verkar hela tiden. Och då säger 2 stycken, du, vi känner en som kan hjälpa dig. Får vi lov att be för dig? Och så frågar han, vem är det? Jo, hans namn är Jesus. Då säger de här 4 unga männen, aldrig i livet. Aldrig i livet. Vi vänder oss till Allah när vi behöver någonting. Det är honom vi ber till. Aldrig att ni får be. Och det gick inte, vet du. De kunde inte få be för dem. Så när samtalet var slut så sträcker de fram handen och säger till dem här, tack för samtalet, och ska jag säga farväl. Och när han tar honom i handen som hade värk i hela kroppen, så säger han som är med i bönegruppen, i Jesu namn är du helad. Och du vet, grabben, han hoppar till sig sån. Vad var det som hände? Ja, det vet jag inte, säger. Men all verken är ju borta. Jag kan ju röra på armarna, jag kan röra på benen. Och inom några minuter så hade 4 människor från ett annat land tagit emot Jesus till frälsning. Och man var tvungen att ha en dophögtid på kvällen. Det sker idag, vet du. 75 stycken på 1,5 år. De är här utanför. De får smulorna som kommer från närradion. Som kommer från LP-kontakten. Men det är du och jag som är kallade inte att bjuda in dem till kyrka. Nej. Herren har aldrig sagt bygg kyrka och bjud in folk. Han säger gå ut. Gå ut till alla människor. Döp dem och lär dem. Förkunna evangelium för dem. Vi är Isaks avkomlingar. Inte Ismael. Vi försöker inte att skola människor till att uppträda religiöst. Vi säger att det någonstans i Nybro du är fri, så är det Ekumeniakyrkan. Här kan du dansa mitt i kyrkan. Här kan du prisa Herren i nya tungor. Här kan du bära fram ett profetiskt budskap. Här kan du ge ditt vittnesbörd. För vi har inga ismaeliter som försöker ha kontroll. Vi har bara han som sätter oss fria. Paulus, han skriver om det här i nästan varje brev. Och får jag bara till sist ta en hälsning där Paulus, han skriver till församlingen i Korint. Då säger han så här i andra Korinterbrevet, det 3:e kapitlet, 16:e versen. När helst någon omvänder sig till Herren, då tas slöjan bort. Alltså bara det, vet du. Det gäller mig. Det gäller oss varenda en. Det finns saker och ting vi inte har sett. Men när vi omvänder oss till Herren, då tar han bort slöjan. Och så fortsätter han. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, genom anden. Därför är överlevnaden för en församling det behovet av den heliga ande. Ingenting annat. Ingenting annat. När Guds ande får föda människor, när det kommer en väckelse över en bygd, då behöver vi inte annonsera någonting, då är det fullt ändå. Vet du. Det sker genom anden, säger Paulus. Jag tycker det är så underbart. Det sker inte genom förkunnare. Det sker inte genom styrelse. Det sker genom anden. Så skulle vi inte kunna komma överens om att precis i den situation där du är just nu, bara erkänna inför Herren, vi har behovet av Gud. Vi har behovet av Gud. Vilken församling du än representerar. Var du än har ditt andliga hem. Du vet, vi klarar inte det här utav egen kraft. Det spelar ingen roll vilket program vi har i våra programblad. Det har ingen betydelse. Det tillhör det naturligt religiösa. Men jag längtar efter gudstjänster som är övernaturliga. Och för att tala om Karl Erik så skriver han så här. Vi har ju ett arbete. EFS har ett missionsarbete i Tanzania och ett i Etiopien. 1955 så fick EFS, det är den kyrka jag har tjänat själv, överta en liten kristen menighet i Etiopien på 20 000 medlemmar. 20 000. Det var ganska många egentligen, men det var inte så många också. Den lilla församlingen på 20 000 medlemmar består idag utav över 9 miljoner pånyttfödda etiopier. 9 miljoner. Och väckelsen är det så gigantisk i Etiopien och i Tanzania så att de som gör lite, vet man, har lite framförhållning, de säger att år 2020 så räknar vi med att vi är kanske 30 miljoner i en enda kyrka, Mekane Jesuskyrkan. Du kan lika gärna gå in och titta på Trosgnistan, vad som händer ut över världen. Men när jag frågar liksom det här, vad är hemligheten till den här väckelsen som både är så stark i Tanzania, Etiopien, för det som jag känner till, men likadant till de andra afrikanska staterna, då säger de en och samma sak. Och det är följande, att när evangelisterna har mött en helig ande så kan de inte vara tysta. Utan då drar de iväg ut på stan eller ut på byn. Och så har de alltid en standardfråga när de möter människor. Och det är frågan, är det någon här som är sjuk? Och så kommer någon som är dålig och så börjar man att be. Och så ber man. Och man ber. Och man har den övertygelsen att Gud är en Gud som hör bön. Gud är en Gud som vill hela från sjukdomar. Det är den övertygelsen man har. Det är den teologin man har. Och så rör Gud vid den sjuke. Och så kommer frågorna. Precis som i Apostlagärningarnas 3 och 4 kapitel. Vilken kraft är det ni har? Eller i vems namn är det ni talar? Och sen kommer människor till tro på Jesus. Du vet, det är ingen skillnad på Nybro. Det är precis samma fenomen här. Det finns människor utanför. Som längtar, som är kallade av Herren. Och där du skulle kunna knäppa dina händer och säga, Herre, kan jag göra någonting annat på kvällarna än att titta på meningslösa tv-program? Kan jag läsa någonting som är bättre än Kalmar Nyheter? Och du ska få svar av Herren. Och då kanske någon tänker så här, men jag är så gammal. Då har du ett speciallöfte, för Herren säger: när de blir gamla ska de skjuta nya skott för att förkunna Herrens väldiga gärningar. Tänk att få avsluta sitt liv på det sättet. Att jag var i tjänst för Gud, jag hade sett någonting. Jag hade blivit berörd av någonting. Jag är ett Abrahams barn i Isaks stam och har kommit igenom tack vare Kristus Jesus själv. Ska vi be tillsammans? Herre, jag bara ber. Jag ber dig för Nybro. Jag ber dig, Herre, för alla de som sitter i sina stugor och lägenheter ikväll, Herre, och försöker mätta sig på något sätt med det som är i tv eller radio eller tidningar. Herre, jag ber att du skulle väcka en hunger i det här landet, i det här området, Herre. Jag ber att din helige ande skulle gå på besök i husen och stugorna, Herre. Och jag ber att du skulle skickliggöra varenda en som är här ikväll och som bekänner sig som en kristen, Herre. Låt oss få komma till att vi har tagit vår tro på allvar, Herre. Vi är ju barn till Isak, Herre. Förbundets folk, Herre. Löftets barn till en stor, väldig, mäktig Gud. Fader, vi ber att du avslöjar det naturligt religiösa som finns omkring oss, Herre. Låt oss få sätta punkt för det och lämna det ryggen, Herre. Och hänge oss åt det som ger liv där vi går fram. Jag ber om detta. Förlåt oss alla våra synder, Herre. Rena oss ifrån orenheten, Herre. Och låt oss, Herre, få vara födda utav din heliga ande. Där du sitter i din bänk just nu, så vill jag bara att du är lydig det du känner att du skulle vilja göra. Vill du be högt, så gör du. Vill du profetera, så profetera. Vill du avlägga ett vittnesbörd, så avlägg ett vittnesbörd. Vill du be för någon, så ska du göra det. Och vill du ha förbön att någon bad för dig, så vill vi att du dröjer dig kvar. Så vill vi gärna vara med och be för dig. Smörja dig i olja och sätta dig i tjänst för Gud. Så vi tar en stund här. Och så gör du det, känner, det här vill jag göra.